With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej på er. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Det är jag superglad för att du gör, och i det här avsnittet så har jag en väldigt speciell gäst. Man kan säga att våran historia går tillbaka till ungefär 1984. Då går jag i fjärde klass och bor i Halmstad och har väl mer eller mindre två skivor på mitt pojkrum. Det ena är Gyllene Tider såklart, eftersom det Gessle och Company är från just Halmstad. Den andra skivan som jag faktiskt har är Tant Struls Amazon. Ja, det här kan ju låta fantastiskt märkligt på alla sätt och vis, men någonstans i deras musik så hittade jag mig själv där i fjärde klass. Så utan att dra på det för länge, jag tror att ni har förstått vilken gästen är idag om ni inte redan har läst det, och det var väl därför ni klickade på just den här. Hur som helst, utan att dra på det för länge. Dill och Duva med Kajsa Grytt. Lycklig lyssning.
Dill och Duva med Country Woman.
Men det är liksom mest en röra i huvudet, och så formulerar man saker, men när man pratar med andra, det är då man liksom formulerar sig.
Ja. Förhåller du dig ofta till andra personer?
Förhåller mig?
Ja, när du ska uttrycka dig.
Ja, men när man pratar gör man väl det. Ja. Men det är väl mer att försöka formulera hur jag själv... Om man får en fråga så man är så här, hur förhåller jag mig till till det du frågar? Ja. Inte så mycket till...
Inte till...
Nej, inte så att jag vet inte vad jag ska anpassa mig efter.
Nej.
Dig, utan snarare är det väl frågan som man blir...
Ja. Jag tänkte även mer med musik. Liksom. Om du förhåller dig till någon. Eller förutom dig själv.
Gud, Jesus. Jag tror att jag gjorde nog det mycket när jag var yngre.
Mm.
Men jag förhåller mig... Men det går ju inte. Det är liksom... Omvärlden är ju ett totalt spretigt... Alltså det är ju en palett med oändliga färger. Det går ju liksom inte att... Så det vore ju jättekonstigt om man försöker liksom förhålla sig... Vad ska man förhålla sig till då? Liksom? Till vem och vad och vilken? Nej, jag har ju en väldigt underlig fantasi. Eller en underlig... Jag har tänkt på det på sistone. Ja, men en så här underlig inre värld. Att den liksom... Den är verkligen... Den formulerar sig. Den ger mig liksom bilder och scener och situationer som jag blir, jag vill vara i dem, eller som blir så mycket sugig, som att du vet att du ser en film, att du bara vill in i scenen och så bara vill du måla upp den där scenen och så bara hålla på med den och vara i den. Och så är det när jag skriver boken och även om man gör en låt, att det är liksom den här stämningen
och så försöker bara formulera ut det så att andra kan vara med i den också, eller vara med där.
Nej, utan just när jag håller på med det så gör jag nog bara så att det ska bli härligt att vara i. Alltså att jag ska kunna stå där och känna igen det och tycka att det är du vet, som att få stå in i filmen.
Ja.
Nej, men ofta när man har gått på en härlig film eller så går man ju därifrån och bara känner sig att livet är som i filmen.
Ja, verkligen.
Och så, ja men så, det är liksom, det är när det är som härligast för mig att skapa, så är det liksom att jag får liksom måla upp den där scenen och filmen och vara i den.
Ja, och sen komma tillbaka till den kanske dagen efter och så är det...
Ja,
så
får jag liksom vara där och så är den där. Ja. Eller så bara, nej gud, den låter ju skit. Det här låter ju som, så här, som Fabian sa, det här är ju en borgmästare i Sibirien som har tagit sekreteraren och bara, det här är hemskt. Nej, men då, så kan det ju vara. Att man bara, what? Det här var ju skitdåligt. Men ibland är det ju så att man bara, nej men den är ju där, liksom bilden.
Ja.
att man får den. Det är då som det som man är på, gör på rätt liksom väg.
Är på rätt nivå.
Jag är i den. Hörrni, det behöver inte vara en tydlig film eller så, men för, är i den stämningen eller i den känslorörelsen.
Fantastiskt.
Så det är väldigt det där blir det någon slags ego-grej, men jag tänker ändå att vi inte är så jävla olika vi människor.
Nej, egentligen inte. Alltså man kommer ju på det efter ett tag.
Jag gillar ju, jag är ganska liksom bred. Jag gillar filmer som många. Sen gillar jag smala grejer också, men det finns ju många som gillar de smala grejerna.
Man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Nej, men man behöver liksom inte bestämma
ganska,
sig.
Nej, precis. Men jag gillar nog ganska smala saker eller uttagna. Jag är ganska inte snobb, men ganska liksom ratar mycket som jag tycker är bara skit så här. Men det finns ju många som tycker om den som har samma smak som jag, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Ja.
Du, jag tänkte vi skulle jag ställer alltid samma fråga till alla som är med här i podden Dill och Duva.
Dill och Duva.
Ja, precis. Och ja, den heter Dill och Duva utav alla anledningar som finns och inga anledningar heller. Jag drömde att jag skulle göra någonting som skulle heta Dill och Duva, och det blev det här.
Den ena är Dill, den andra är Duva.
Ja, det, man vet att, vara... Vem vill du vara? Vill du vara någon?
Ja, klart jag vill vara Duva. Jag vill inte vara Dill. Men, jag, men jag tänker att det liksom
ja.
att det inte spelar roll, utan att vi är Dill och Duva. Jag är Dill och Duva, du är Dill och Duva.
Ja.
Och
sen
ser det går att svalla fram och tillbaka. Ibland är jag Dill, ibland är du Duva.
Det är det som är bra. Det är högt där uppe och långt där nere, liksom, båda sakerna. Men jag brukar alltid börja med samma fråga till alla som är med här. För att vi ska prata om din musik och din karriär och ditt musikliv, kan man säga. Så för att placera oss någonstans, vad heter gatan du växte upp på?
Där jag bodde från 3 års ålder tills jag flyttade hemifrån. Den heter Barnängsgatan. Barnängsgatan.
Ja, den är svår att säga.
Barnängsgatan.
Ja, och det är i Stockholm.
Ja, den ligger nere på Södermalm. Ja. Sofia.
Ja. Vad är det första du som kommer upp i ditt minne när du tänker på den här tiden? Hur länge bodde du där förresten?
Flyttade dit när jag var 3, och sen så flyttade jag hemifrån när jag var 17. Men sen flyttade jag tillbaka, så att jag bodde där mellan, jag kanske var 24 till 29.
Ja. Vad är det som kommer upp just från när du är mindre därifrån? Vad är det du tänker på?
Utanför porten, liksom det sättet som de här det är liksom 60-talshus, 63. Så det är en sån här vacker stenpelare, och hur de hade liksom gjort där utanför på gården. Man lekte ju liksom där mycket. Och den här fyrkantiga som blommorna var planterade i. Som en slags fyrkantig makadamgrej som man gjorde illa sig på. Väldigt
mycket.
Och porten.
Det var liksom någon trygghet i den porten, eller liksom är det runt omkring?
Nej, men det är dubbelt, för att jag var ofta utelåst och tappade nyckeln och liksom... Och så att det var liksom det man skulle passa. Om man var tvungen att springa hem och var jagad, eller fick vänta på, var jättekissnödig, byggde koja under trappan. Så det är liksom dubbelt. Det är inte bara trygghet i porten. Nej. Det är inte bara trygghet. Nej. Det är äventyr också. Ja. Så här, ut i världen på något sätt.
Är det nästan som när du tänker på det nu, att det är nästan som en fantasi, alltså det blir som en fantasivärld liksom, på något sätt?
Ja, men det är någon slags spelplats.
Ja.
Fast det är för barn. Jag skriver inte så mycket om mig själv som barn.
Nej.
Faktiskt i mina låtar gör jag inte.
Nej. Nu ska vi ta musikspåret här. Kommer du ihåg när du första gången blev drabbad av musik?
Ja, alltså jag var ju väldigt jag blev väldigt drabbad väldigt tidigt. Jag kommer ihåg att det var så här typ Arthur Rubinstein spelade Mozart 21 och 23 pianosymfonier som vi hade hemma. Och Cornelis Vreeswijk, Felicia försvann. Felicia gör med stråkarna. Och sen liksom poprock var jag Stones, Let It Bleed. Och min största så där är Ike och Tina Turner, River Deep, Mountain High. När jag kanske i tvåan, när jag liksom tog med mina kompisar hem för att hoppa.
Ja.
blev helt tagen av den här.
Vad är det du känner där då? Kan
med
du
den, vilken?
Ja, med den låten.
Med den River Mountain. Ja. Det är någon slags sexualitet. Så här utlevelse, ja. Liksom, ja. Hängivelse tror jag.
Ja.
Typ gospel fast någon slags mer... Men jag ville att vi skulle hoppa liksom i takt i soffan, ja. Till, ja. Den här låten jag och mina kompisar. Och det känns som en slags erotisk grej att, ja. Vi skulle hoppa. Liksom.
Var de med dig? Eller var de,
ja, nej, men de tyckte nog det var härligt. Jag sätter på stereo. Ja. Nu bara skriker på slutet där.
Nu ser ju inte folk det här, men du ler väldigt mycket åt det här minnet.
Ja,
ja,
men det är härligt.
Ja. Vad är det som... kan du liksom återtänka eller återskapa liksom, vad tror du mer det som drar in dig i musik? Vad är det som tilltalar dig där och då?
Alltså, sen är det sentiment. Alltså sentimentalitet, alltså den stora känslor och liksom både smärta och lycka, men mycket det finns ju i den låten och i de här stråkarna och i de symfonierna, så liksom någon slags drabbande som har romantisk, både sorgsamt, molligt och vackert.
Det blev liksom så, livet deluxe på något sätt där.
Ja, precis. Ja, det är liksom larger than life, ja. Känsla, fast också med det som gör, ja. Att smärtan är med i det liksom. Det är som att när vi lekte och sprang så hade jag min bästa kompis, vi hade en lek som hette Maria, och då skulle liksom en var Maria och en var mannen, och vi skulle liksom springa så här. Han skulle ropa Maria, Maria, så skulle han springa mot honom och håret skulle fladdra, så skulle det vara längtan och ja, sånt.
Väldigt, väldigt dramatiskt,
ja, eller väldigt liksom, så, ja. Alltså de,
det, stor det romantik vackert. På något,
ja,
sätt.
Ja, jag tycker det är extremt vackert.
Ja, det låter, man ser
så
det.
Så kan det finnas i det väldigt, väldigt små och grå. Jag tänker att det är... Gud, det blir alldeles så här... Även i liksom... De gråa sakerna. Liksom, när man sitter och tittar ut så här, så är jag tråkig och har ett tråkigt jobb. Så här, det finns liksom i de detaljerna också. I, den där stora saken med att vi föds och att vi dör och att vi älskar.
Det är vackert.
Det är fantastiskt.
Ja, och så lite stråka på det.
Ja, sen men är man liksom, blev det som jag hade tänkt att det skulle bli? Eller står jag ut med att det inte blev så? Liksom, det är okej? Eller? De vi har förlorat och de vi får. Vet. Ja, men det är vackert. Ja. Det är vad vi måste leva med. Liksom.
Vet du där någonstans tänkte du där någon gång att du skulle göra egen musik?
När jag var liten?
Ja.
Nej.
Eller du var mer en som tog in allt det här?
Jag fick ju lära mig spela gitarr liksom tidigare när jag var 8.
Mm.
Men det var det så här ganska stonkigt för att vara i noter. Liksom, och det var så här svår spansk gitarr.
Mm. Vad var du spelade för någonting? Kommer du ihåg det?
Ja, men vals facil. Eller Och sen så gick jag kyrkokören och sjöng. Men jag tänkte ju inte på mig själv som en artist. Så.
Nej.
Inte som någon som skulle liksom stå så här framme.
Nej.
Men jag hade nog någon tanke om att någon skulle upptäcka mig på något sätt. Fast jag vet inte vad jag skulle göra när jag blev upptäckt. Nej.
För det låter ju just när du berättade nu som att det här lyssnandet på den väldigt storslagna musiken och ditt eget musik, det är två helt olika världar på något sätt. Var det det?
Nej. Jag håller på med precis det där. Ja, fastän jag gör det på något annat.
Ja, liksom, men just då, liksom, just där i början som du sa att du sitter på din gitarr och spelar.
Ja, just det. Jo, men de där är ju liksom ganska, det är ju spanska valser som är ganska molliga. Så att jag tyckte nog om den typen av musik så också. Fast jag tyckte om popmusik och rockmusik också. Liksom, väldigt mycket. Men jag vet inte, det är ju även Stones. Liksom, där, de håller ju också på med sentiment. Mm. Även när det rockar. Liksom. Men, förstår vad jag menar? Det är liksom, det är alltid på något sätt en del av, i det mest simpla liksom, en slags.
Men du är där liksom 8 år och spelar gitarr och sjunger i kör där någonstans. Tänker
det var ju det som var när liksom punk kom, att det var någonting som plötsligt blev möjligt för. Man hade inte ens kunnat föreställa sig, för då var det det var sånt stort glapp mellan de som liksom höll på med det där. Och de hade liksom scenkläder. Alltså det var business och det var liksom...
Ja.
Det fanns inte. Nej. Och Dylan fanns väl, men liksom att man skulle bli det... Alltså det var inte...
Ja. Ja, det var det jag menade med att just det du lyssnade på var liksom något annat än
det
man
skapat. Nej, det var som att de var så extremt begåvade och det var liksom någon så här, man blev wow. Det var som att de som höll på med det var, de hade fått någon slags stjärngrej på sig för ting, så är det ju stjärna så här, som man inte var i närheten av. Så när hela den punk, och även de som spelade på ungdomsgården innan punkarna kom, de spelade så här Solen skiner. Man tyckte väl inte det var jättebra, så det hade man kanske inte någon lust att göra direkt. Men det var de där försöken, men det var inte attraktivt heller.
Nej. På att spela. Men du, hade, du någon, hade du själv någon känsla av att jag ska komma dit?
Nej. Men sen så kom ju den här punkgrejen då, och då var det så här, dit, det är ju bara att...
Hur gammal var du då?
Kliva upp. Vänta nu, jag bara ser det, 61. Då är jag väl liksom 18 då.
Så du är liksom mitt i det här när punken smäller till.
Ja, och är så pass stor så att jag liksom kan... Men den första punken, då var ju det något annat. Det var liksom för långt borta med de säkerhetsnålarna. Det var häftigt att se. Det var liksom också väldigt så wow, vilka wow vilka grejer liksom. Men sen när det började komma, när man började spela här hemma och man bara, det, liksom band startades, då var det ju genast jag och mina tjejkompisar här, som vi bara, ja men nu startar vi ett band.
Ja.
Att det var möjligt. Men det var inte med någon, det är konstigt det där med att liksom bli stjärna. Liksom inte... Den grejen var inte riktigt del av det.
Vad var det? Vad tänkte ni där i början? Var det bara liksom, nu spelar vi. Det här går. Det här är allt är möjligt.
Bli härlig, tror jag att man ville. Men liksom stjärna var ju något annat, förstår du? Det var ju disco, det var Donna Summer.
Ja.
Och liksom... Tåström eller de var ju de eller Mögel eller liksom de eller Nike eller de var ju det var coola. Mm. De var stjärnor, mycket mer stjärnor, så det kunde man ju
relatera bli, till
liksom, eller Bob Dylan eller Springsteen eller Mick Jagger. Det var ju liksom men det var ju liksom samma. Fast jag tänkte inte på det som kändis, det här som vi pratar om nu med stjärnor, alltså det var mer otroligt cool person på något sätt. Otroligt. Ja. Någon som bara gör det den vill och bara är där och bara... Det kändes inte som att de gjorde det för att de... Hela den här...
Nej.
Fast sen kom det ju så himla mycket mer. Man visste ju så att man skulle bli väldigt... Man tänkte väl att killarna skulle gilla en jättemycket. Man skulle vara snygg där uppe. Så att, visst.
Det fanns ju också
med. Liksom. Men förstår vad jag menar med det? För det ledde på att stjärna var Donna Summer och Dolly Parton. Alltså en annan typ av artificiell grej.
Som en värld som egentligen inte gick att nå.
Som man inte hade ens intresse av. Som bara handlade om något annat.
Ja.
Men det där... Liksom... var en väldigt cool popstjärna eller rockartist eller liksom. Det var väldigt attraktivt. Men vi var ju också, det var ju något jag tänkt så himla mycket på. Det var så, vi var ju så här, nej, inte vara med okej. Okay. Nej, inte ha någon reklam på våra, alltså vi sätter våra villkor, inga jävla kommersiellt skivbolag, inget. Så att det fanns ett tabu, tror jag, att ens tänka så här, jag vill bli stjärna, för då skulle man flyttas över till att någon skulle göra en till stjärna. Och det var inte...
Ja.
Utan man gjorde... Man visste bäst själv.
Mm.
Vi visste vad vi tyckte var coolt. Mm. Eller jag visste vad jag tyckte var coolt. Mm. Och det var det man ville, som jag ville vara. Inte att man skulle liksom in i det där som gick att sälja.
Nej. Var ni liksom en större grupp människor som höll på med det här?
Men det var ju hela... Ja, men hela den... Alltså det som var kallades punk. Men det var...
Mm. Vad finns det för exempel i Stockholm under den här tiden?
Ebba Grön, Dag Vag var det, Usch, Mögel, Raketerna, Grisen Skriker, Beach Boys och vad fanns det mer? Gud. De där nära banden, men det var Pink Champagne, alltså...
Mm. Någonstans, när är det...
Kosambi, jag
känner. Du är med i något band, eller skapar något band som heter Kasär 9.
Mm. Det var det första. Det var liksom då som jag och mina, de som jag hängde med då, det var de i Pink Champagne. Vi satt på Röda rummet som nu heter Berns. Och det var ju liksom ingen musik. Vi hade invaderat det där. Ett häftigt tak. Och kanske 17-18. Och bestämde att vi skulle starta det där bandet.
Ja.
Och jag kunde spela lite liksom, jag hade någon gitarr hemma som jag hade börjat känna på igen, en elgitarr och en förstärkare. Och ja, så vi startade där.
Det
hade replokal i Björnsson, precis där Babylon ligger nu.
Jaha. Bra läge.
Man liksom gick ner, var jättekonstigt. Det var som en amfiteater där nere under. Jag förstår inte vad den har tagit.
Nej, den kanske är kvar.
De har byggt ovanpå.
Kommer ni ihåg hur pratade ni? Eller ni bara körde på? Eller hade ni liksom någon så här, nu ska vi göra det här. Det här är viktigt för oss.
Nej, det var ju bara att lära sig spela. Och bara, fantastiskt. Det lät ju jättehärligt. Det var bara att köra. Ja. Absolut, men ingen intellektuell talar på med det. Nej. Jag hittar på egen musik liksom. Hittar på egna låtar så här, så.
Ja.
Och så göra låtar.
Hur lät det om du skulle tänka på det nu?
Nej, jag kommer inte ihåg låtarna med Kasani, men liksom, det kanske lät lite som Pink Champagne lät så här, fast bättre, sämre med det. Alltså i början såklart. Men sen så Tantstrulet höll vi på med något annat. Det var lätt. Men det, liksom, det var ju på grund av vilka som var med i de där banden som gjorde hur de lät. Men Tantstrul lät ju lite annorlunda från början när Kersti sjöng. Och det var lite mer sådär, lite Dag Vag-inspirerat och lite skajt på något sätt. Nästan. Sen så blev det ju lite mer romantiskt när jag skrev låtarna själv. Då kom ju hela melodi liksom, samma det där. Det finns ju Tantstrul också, den där refräng och liksom.
Vet du när du din första låt som du skrev?
Pelle Snusk heter den.
Ja. När var det?
Gud, jag vet inte, kanske 78, 79.
Ja.
Men den spelade vi bara lite. Sen så höll jag ju på med Kersti och jag spelade. Jag skrev Pappas tant. Men det första som vi skrev hette Jag tänker inte jobba på Konsum mer. Det var Maggie's Farm på svenska. Och sen så gjorde vi nog Tomheten som hon skrev text och jag gjorde musik. Och sen gjorde vi Pappas tant, Hjärtan slå och Alice underbar tillsammans liksom då. Lita var med lite och Kersti var med. Och hon och jag gjorde. Hon gjorde mycket texter.
Gick det lätt för dig att skriva låtarna eller skriva texterna?
Ja, det var liksom roligt, lustfyllt och roligt. Ja. Och men just att man har sin egen form, man hittar på sitt eget formspråk. Och så, som det är, tänker jag, så här, när man vågar börja göra någonting som man inte riktigt kan. Så jag har faktiskt, var kanske många år sedan jag kom på det, men jag tror inte. Jag tror att man måste tycka att det låter liksom, när det låter skit, alla hör att hon kan inte. Men man själv tycker att det låter helt fantastiskt. Gud vad det här är bra. Jag är helt, det är den fantasin som gör att man fortsätter. Det är inte såhär, gud vad dålig jag är, men jag kommer bli bra om 3 år.
Nej,
det är
ingen
som står ut med
det.
Utan man måste tycka att man blir lite uppfylld av att man är så begåvad. Att man är så duktig liksom. Det här är min grej liksom. Så att det är någonting med att man verkligen tycker fan,
det ligger väl lite i att rikta in sig på att bli någon sorts artist eller stå där på något sätt, just att tänka så, jag är bra.
Ja, liksom att man ändå tänker, gud, det här är jag låtar liksom.
Ja.
Och sen, men de sitter ju ihop liksom, som går ju och spelar. Det, jag hör ju människor som, jag fattar inte hur man gör när man skriver en låt. Men att det är väl någon slags formkänsla ändå som gör att man får ihop, okej, vers, refräng och så vidare. Stick liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kommer du ihåg när ni... för jag tänker att ni var ju säkert ute och spela live. Kommer du ihåg något sånt tillfälle under den här tiden?
När Kersti sjöng, ja, till exempel.
Mm. Mm.
Liljevalchs var med en av de första.
Mm.
Och faktiskt Musikverket kom mycket väl.
Hur togs det emot?
Jo, men det var ju, det tog sig emot jättebra.
Ja.
Vi körde på. Liksom. Och men du vet, jag kunde inte stämma. För jag fick så här panik för att jag inte kunde stämma. Och bara fick någon hjälpa till. Och jag hade så här slagsmål på scen. men det var ju väldigt... Jo, det var väl mot... Vi var väl rätt musikal. Alltså, vi fick ihop det. Och det var energi i det. Så, även tidigt.
Ja.
Då spelade... En annan, tror jag, en kille som heter Micke på trummor. Inte Micke Westlund. Så vi var inte samma band. Men... Och Liten spelade bas och jag spelade gitarr. Malena hade inte kommit med. Och sen kom Malena med, faktiskt medan Kersti var med också.
Mm.
Och Micke var också den där nya trummisen. Men det är väl något liksom driv som vi hade. Men det var ju inte så att några... Det var ju inga som spelade som ingen... Alltså det var ju inte...
Nej.
Man kunde ju bara stå och det gick ju inte att stå liksom, om någon stod och spelade en tråkig ballad eller så här, då var grejen, men det fanns ju alltid energi och det fanns ju, jag vet inte om du har lyssnat på Oasen-skivan.
Nej.
Där finns ett band som heter Delirium. Uh-huh. Min bästa kompis, fortfarande min bästa kompis, som heter Lena Ringström. Hon sjöng den här En dag måste någonting hända när allt och de är och så här, de svepte en vinare och gick upp och bara liksom bara manglade och körde, men det men hon liksom förortsbrud som bara mörsar och kör och det är
man liksom, följer ihop det liksom det, någonstans
går det och fick ihop det och det var liksom wow, när man står och tittar på det så handlar liksom att man bara mörsar ut och bara körde. Det är sån, det är liksom så frisläppta själar på något sätt, att det är så här, lite grått i Sverige och det är liksom man här, vi vill ha en ungdomsgård, vi är ingenstans och hänga, alla röker brass och liksom det, vi hängde på klock när jag var liten. Men du vet, man hade ingen plats, ingen röst. Och de var stjärnor. Ja, det var liksom, och så plötsligt så här, så kunde man inta scenen och mörsa på elgitarr. Det är klart att både publiken och de på scenen, det är ett. Vi står, vi byter ut varandra och så står vi här och bara wow, bara mörsar liksom, betongrum. Det är helt fantastiskt.
Ja.
Att man bara, fattar vilken grej att bara få göra det plötsligt. Från det där manchestergrå.
Skulle du vilja göra det nu?
Nej, men det kan man ju göra nu. Men nej, men det är, man mörsar med vissa låtar i mörsar, men man mörsar på ett annat sätt.
Ja.
Men liksom som tonåring, att ta den platsen från att ta så här afghanpäls, röka för mycket hash, ha manchesterbyxor och lappstövlar och slaska runt liksom i snömodden. Och så bara plötsligt bara få så här neongrön eller bara stå där.
Så händer det något.
Ja, alltså fantastiskt. Vilken förlösning och vilken så här möjlighet. Och så stod vi och repa i replokalen. Sen så började man ju vilja förfina liksom. Och göra låtar och berätta något och bara skapa de där drömvärldarna som jag pratade om. Så, tänk att få vara i det här vackra storslagna så. Men från början tänker jag att det första anslaget är ju liksom en förlösning helt enkelt. Bli förlöst.
Ja.
Och vi, att vi skapade det. Punken skapade det och det skapade det hos en massa ungdomar. Jag vet inte.
Det låter ju...
Nu
när du berättar det, jag hade ju velat vara där.
Jag förstår det faktiskt. Men jag tänker när hiphopen kom, de har också gjort det. Men det var ändå... Det var någonting med, tänker jag, så här, då hade man fortfarande så här, reklamen kom. Det gick ganska fort från att man ville bli stjärna. Alltså man skulle bli upplockad av skivbolag. Det gick, i den världen gick det fort. Men vi höll ju... Vi fick ju hålla på. Det fanns, för det första fanns det scener. För hela proggen... så det fanns scener i hela Sverige som, är, ja, som var så här, ja, föreningar som, ja, kunde boka och hade pengar från staten så de kunde, ja, turnera. Och de togs, ja, över av punkarna så här. Ja. Ja. Alltså, punkarna i varje stad.
Så det blev mycket livespelning?
Ja, mycket live, ja, och mycket liksom. Och den där bara. Och att man bara såhär, nej, ni får inte vara med. Och de får inte vara med. Och proggarna får inte vara med. Och marknaden får inte vara med. Det är bara vi liksom,
ja.
Alla andra fick ingen såhär, förstår jag vad jag menar, ni fick, ja, inte, ja, ägas. Så det höll på ganska länge, ja, att det inte fick ägas, ja. Det var ju helt, det var liksom otroligt. Jag tror att det var speciellt.
Om vi skulle...
Det är därför det är mytiskt fortfarande. Att, ja, liksom, ja, punkgrejen på något sätt ändå har, ja, en estetik och ett värde så här, som,
verkligen, ja.
Dragkedjan, säkerhetsnålen, ja. Så att det är punkigt, vi använder det fortfarande som,
ja, verkligen, alltså, sen har det ju kommersialiserats som fasen liksom, såklart.
Jo visst, men jag, absolut.
Men det finns ändå någon liksom, jag personligen kan fortfarande bli glad över när jag ser band som använder, som gör den grejen, de bara,
ja, nej,
de
men bara, alltså, vill du skrämma din mamma och pappa? Om du är 13 år och vill skrämma din mamma, ja, och pappa, vad gör du då? Du blir en rå punkare och hänger i centrum.
Ja.
Därför att då kommer du, då, det är liksom, förmodligen knarkar man också. Jag menar, det är ju en bild, ja, som.
Och det är så otroligt länge sedan det kom.
Det är så effektivt, ja. Ja, men det är fortfarande effektivt, ja, så här, bara ha råtta, jättestort spikhår, säkerhetsmålar, ja, supa på kvällen, vara punkare.
Ja.
Då är du en gränsperson. Tänk att du kan göra den grejen, ja, om du vill skrämma mamma,
ja,
och pappa.
Det är fantastiskt. Ja. Så. Ni som är yngre, lyssna på det här. Gör det här. Ta ett råd. Gör det här. Inte tvärtom.
Ja,
inte,
nej,
inte.
Men liksom, jag vet inte. Men att det är väl konstigt att en sån, ja, formgrej fortfarande... Ja. Det var såhär, vad jobbigt, nu kommer han knarka. Och nu kommer han sopa, ja, om han
direkt.
Och skita i plugget och bara säga, ja, fuck you all, liksom.
Vilket kanske händer.
Ja, men jag har massor med ungar i den, men i min behandling när jag jobbar som. Så att jag ska inte säga att jag tar rådet. Men jag menar, att bara rent som formsak, att det, ja, ändå håller,
ja.
Det är inte totalt snott. Nej. Av det kommersiella, det liksom går och...
Nej, det finns fortfarande rädsla kvar. Er första skiva, Tantstrul, hur kom den till?
Jo, men den kom till på MNV ute i Vaxholm. Och vi hade gjort två singlar först. Ja. Yeah. Är det den första skivan du tänker? Första singelskivan? Alltså?
Ja, eller vilket som. Ja.
Hur, frågade ju dem. Det var ju det som var grejen. Att hela den distributionen och skivbolagen som hela den här proggen och musikrörelsen hade byggt upp. De hakade ju liksom på. Och vi liksom såg alla de här banden och ville spela in dem. Så att man behövde ju inte be om att få spela en skiva, utan de kom ju och sa, vill du spela en skiva? Ja,
det
skiva.
Var så. Ja.
Men då vill vi göra så här, då vill jag så här, då vill jag så där. Så att man själv fick ju sätta villkoren.
Ja, så det var ändå inte, för just det där du sa innan om att ni vill göra allting, ni får inte vara med. Här kommer du då ett skivbolag och säger till. Vad tänkte du då?
Ja, om vi får göra så här, om vi får göra precis som vi vill och bla bla bla. Men sen så här, ekonomiskt, skriva kontrakt och royalty och hela det där liksom, hade man ingen koll på överhuvudtaget. Men hade man väl någon lita, de kom ju från den där att man litar på dem på något vis. Jag tror inte vi skrev några kontrakt ens.
Nej, ni bara körde på.
Ja, liksom. Men det var just att det var när de fanns inte på kartan att de skulle tycka något om vad man skulle göra.
Nej.
Utan de hörde det om vi spelade live och frågade om vi ville spela in det.
Vad tror du var som de fastnade för just er?
Nej, men alla de band som funkade och var bra eller liksom fick ju spela in. Vi hade ju låtar och vi gjorde melodier och vi sjöng och vi liksom...
Du får det ju låta extremt enkelt. Men det måste ju funnits de som inte fick den chansen eller den.
Jag vet inget faktiskt. Nej. Av de band som fanns som inte.
Nej. Det låter nej, det som var... en jättefin värld.
Ja, nej, men det var väl, jag tänker liksom att de kände det, de här bolagen liksom. Och de var ju inte kommersiellt driv. De behövde inte göra massa vinster. De var ju så här för så här, ägdes av musikerna och bla 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 liksom. Och hade den där studion, men de var väl betald liksom, så mycket kostade det väl inte.
Nej.
Spela in det. Och sen så jag tänker att de haffade de band som fanns.
Ja.
Ja, men eftersom det var så en jävla våg och att det var så så här, det drog folk och det var ja. Det kanske fanns band som ingen ville spela in, men de hade säkert ingen publik alltså,
nej.
Heller eller.
Nej.
Jag kan inte säga det. Jag kan bara säga utifrån den värld som jag var i. Vi, ja. Det fanns publik. Ja, det var.
Men var det var det någon även fast det var i den miljön, var det någon, kände ni att det var en stor grej att spela in er musik? Och få den liksom på en skiva.
Ja, nej, men jag minns singlarna minns jag inte. Men de spelade in. Mm. Men den där första, när jag hade gjort den våran första LP-skiva mm. som jag hade gjort alla texter och mm. musik till. Då kom jag ihåg hur jag låg vaken hela natten innan och tänkte att var liksom hur nu är det jag som det kommer liksom ut här, hur kommer det bli liksom, vad kommer ja hur kommer det mot vad är det, herregud, det är liksom mina så inre
att det skulle bedömas
liksom. Ja, att utifrån, jag tänkte inte recensioner och sånt tänkte man inte, men liksom att nej, det var inte så mycket att, jo, det var väl bedömandet, men det var inte konkret, utan snarare så att man, som att man hade öppnat huvudet. Du vet, när man är tonåring också, mm. det här att vi, det är det som är skillnaden med att bli äldre. Nu tänker jag att det inre och det yttre mer, skinnet blir tunnare och tunnare mellan det. Man är mindre och mindre rädd för att visa det. Men, men när man är ung så är det ju så, en enorm ensamhet med det som är inuti. Man är så liksom osäker på om det är okej. Om man har en bild utåt liksom. Men här är det som att bara öppna den där full med osäkerhet den här längtan, de här låtarna som man skrev som är precis handlar om det här, som gud vad jag har gjort liksom bara, jag är ju skitskraj egentligen, det här vågar man inte, det här vågar inte jag visa som människa.
Nej.
Eller du vet, med mina, det här är ingenting som jag sitter och säger att jag känner.
Nej. Och men nu fanns att, det på en skiva,
nu fanns det på en skiva att det plötsligt gick upp för mig, herregud, vad fan har jag gjort?
Men sen så kommer den ju ut och kommer du ihåg hur den togs emot?
Nej, men det var nog fint. Vi fick ju spelningar. Liksom.
Ja.
Vi spelade ju.
Ja.
Och så då antagligen upplevde man väl då, ja, men vad här, just det här att det finns någonting som är konstigt. Det blir inte så privat ändå. Även om det är jätteprivata känslor så är det inte, så finns det en liksom distans ändå eftersom det är någonstans konst, utan det blir istället den som lyssnars.
Ja.
Den äger det. Precis. Det är den som känner det. Mm. Och den tror att det är dens.
Ja.
Att vi pratar med varandra. Det,
ja.
Det blir inte den där distans. Det är ju en väldigt häftig upplevelse. Men det visste jag nog inte riktigt att det skulle.
Nej.
Den funktionen då, tror jag.
Du tänkte mer att nu kommer de och lyssna på det här och de kommer att stå och lyssna på precis vad jag säger. Och
ja, att som att de betraktar mig.
Ja.
Men, eller, det här är ju en efterkonstruktion. Jag tror inte att man har tänkt det så. Men jag tänker liksom att det var en känsla. Så här, gud, har jag bara. Men sen så, när man förstår vad det är, att det är ett. Det är det som är häftigt med konst. Att man kan använda sitt material och det blir liksom.
Det blir någonting annat.
Det är inte en studie av Kajsa Grytt.
Nej.
Nej, det är ju, utan det är någon sån här, förmodligen har man skrivit det som man på något sätt tror att man kan mötas i.
Ja.
Det är någon jävla tråd mellan interaktion redan i skapande. Det var det du sa, förhåller du dig?
Ja, exakt.
Det var det du menade.
Ja.
Det är klart att man gör.
Mm.
Det är ju inte en privat. Det är klart att man förhåller sig till.
Att någon ska ju lyssna på det här någonstans.
Ja, det är det liksom. Någonting gemensamt man letar efter. Någonting som är funktionellt för båda på något vis.
Mm.
Det är väl det som är filmen också. Så här. Eller, förstår jag.
Ja.
För det är klart att det inte är liksom bara privat. Det är spännande där. För det är ändå så att jag har en sån egen privat njutning liksom, i det.
Ja. Att berätta det.
Ja, att sitta och hålla på med det.
Ja. Men jag
så
tänker,
måste man prova liksom på någon hur, och det, just det, det är ju när man läser för någon. Och det gör jag till exempel med boken. Eller när man spelar låten för någon. Så man känner, är det här, fungerar det här? Nej, det fungerar inte. Det har ju hänt massor med gånger. Funkar inte, den här låten känns jättebra.
Nej.
Funkar inte, den är död. Och då är det nog när det liksom inte
Ja, nej, det är inte, alltså, det är inte utbyggt någon kommunikation.
Det är inte relevant,
där,
liksom. Liksom. Nej. Och det känner man ju så fort det... någon är närvarande.
Ja.
Jag tror att jag provar det när jag spelar upp det för någon. Eller ja. Spelar det för någon. Eller...
Ja. För det är ju det som jag som är mer... mer åhörare till musik. Det är ju där när man märker den grejen att man hör att någon sjunger om någonting väldigt personligt, fast jag kan också ta det till mig på ett jättesätt liksom. Jag vet ju att det inte är jag, men samtidigt så blir det jag, eller det blir liksom det går ju inte att slå det liksom. Nej.
Det är väldigt fint, men sen kan man ju också säga så här, men den sjunger om någonting som är jätteviktigt för den, men det når inte mig. Det finns ingen, alltså för mig blir det så här, varför ska jag intressera mig för det här?
Ja.
Sånt finns ju också liksom. Och då
det är väl där i talangen ligger, tror jag.
Ja.
Att vara den personen som kan uttrycka sina egna känslor och att det speglas i någon annans liv. Ja, trots att det är väldigt väldigt privat, så blir det privat för någon annan också liksom. Att det finns många som försöker, men det är liksom jag tänkte vi går vidare här. Nästa skiva. Det kommer lite singlar här emellan också. Pappas tant har du varit inne på. Bland annat.
Den kom ju innan vår första skiva.
Ja, precis.
Pappas tant, hjärtans, vad var, jag vet inte, tomheten. Pappas tant, hjärtans slå, Alice underbart, tror jag. Liksom, ja, de var två singlar som kom först.
Andra skivan sen. När börjas det jobbas på den? Eller vad? Då har ni har gjort en skiva och varit ute och spelat jättemycket. Och så ska ni göra en andra skiva. Kommer du ihåg hur det började?
Nej, men jag tror det fanns hela tiden att man gör nya låtar.
Ja.
Att man... när den var utgiven så... gör vi nya låtar och håller på och repar med det. Och så kommer de låta efter låt efter låt efter låt efter låt efter låt, och så till slut så är man, så har man en skiva.
Ja.
Och så spelar man in den.
Ja.
Och vi var ju mer så, tror jag att vi spelade låtarna live innan vi hade gett ut dem på skiva.
Det var mer liksom ett kontinuerligt skapande på något sätt. Ja. Så att det är bara,
det bara hände. Och de låtarna är ju Amazon-låtarna. De är väldigt liksom så som vi hade gjort dem i replokalen och live, och liksom är väldigt, vi har någon producent, men jag tänker att de är, man skulle kunna säga att vi, de skapades ju så som vi spelade dem. Väldigt mycket.
Om du skulle lyssna på det nu, vad tycker du om det?
Amazon tycker jag är den bästa. Den känns mest direkt.
Ja.
Att den så som vi lät. När vi var som bäst, tycker jag.
Är du en sån, är du en person som kan sitta och gräma dig åt varför gjorde vi inte så här?
Nej,
eller liksom,
inte
eller? Nej, det är vissa som jag har pratat med har varit så här att de helt plötsligt så lyssnar de på det och så kommer de på att vi skulle gjort så här.
Nej,
och så
blir de det
så blir det jobbigt.
Nej, inte på de grejerna.
Nej.
Sånt som är nyare skulle jag kunna tänka att när jag har liksom jobbat nu så här, ja, inte att vi skulle ha gjort, men att okej, det finns olika varianter på en låt, vi gjorde dem så här. Och att jag kan tänka, det är det som jag, eftersom jag håller på och gör egna ar nu på mina grejer, så tänker jag, men så här tänkte jag om den. Och nu har jag jobbat med Jari som tar iväg saker. Och det har jag varit med i. Vi har tagit iväg det båda två, men då har vi tagit iväg det åt ett håll. Och så kan jag tänka, men den här låten egentligen, så som jag tänkte den när jag gjorde den, skulle jag väl ha provat. Så att jag bara börjar mer och mer så här, ja, men tänka att mina grundidéer är relevanta. Inte bara tänka att jag måste iväg någon annanstans än.
Nej.
Så som det är när jag gör det.
Ja.
Faktiskt. Så jag är bara sugen på att liksom inte ha så starka producenter.
Nej, du berättade om det innan att du ville. Nu kände du att.
Ja, nej, men där är Amazon liksom, tycker jag är härlig, för den är så. Den är så liksom direkt. Den låter så som intentionen var när låtarna skrevs.
Är det någon speciell låt som du tycker ni fick till väldigt
bra.
Ja,
men Amazon till exempel.
Mm.
Dunkar varmt. Men liksom, då är det inte kärlek.
Mm.
Ja, då är det inte kärlek, Amazon och dunkar varmt tycker jag nog.
Dunkar varmt har ju blivit lite av Tantstruls, en av signaturmelodier nästan.
Mm.
Kommer du ihåg hur den kom till?
Mm, absolut. Jag satt i min gäststugan på mitt land och hade min nya Ibanez akustiska gitarr. Och så var jag väldigt Stones-influerad.
Mm.
Och så hade jag precis haft en väldigt passionerad kärlekshistoria med en väldigt bra älskare.
Ja.
Och sen så, ja, så det var liksom ingredienserna.
Ja.
Att jag ville göra liksom en sån... så att just att de höll på och skrev om sexualitet, eller så här, sex på ett härligt sätt.
Mm.
Och så bara körde jag, så spelade jag,
ja.
Skrev jag den där i stugan på akustisk gitarr.
Kommer du ihåg vad kände du där och då, att så här, oh, det här är bra?
Mm. Mm, det gjorde jag.
Ja. Vad är det som du tycker du fick till bra?
Det är ett fint bygge.
Ja.
Det är ett fint bygge och sen så är det ju liksom en text som är, men den är fin för att det är både det finns skörhet och blyghet, men den tar ändå för sig också.
Verkligen. Ja.
Och den är båda delarna. Den är inte bara så här, liksom att man skamlöst går över och sjunger om sex på det sättet, utan den förhåller sig precis på där det är liksom. Att det båda är så där osäkert.
Mm.
Och hängivet härligt och vågar liksom, vågar ändå säga saker så. Men är inte så, för om man går över så är det ju bara att man lajar och håller på. Det är inget svårt att säga saker om sex, men det läskiga är om man är på riktigt i det,
ja.
Det är liksom, och då tänker jag att jag vågade det. Det är häftigt att jag är där liksom. Det tycker jag är
när jag lyssnar på den, så tänker jag att det är passion som betyder någonting någonstans.
Jag vill allas passion. Det är väl bara,
ja, men
jag
att tänker liksom att vi har den, precis du säger, att den ligger på någon sorts gräns där.
Ja, men det handlar ju om att man kan ju hålla på med sex och göra det till ett objekt, alltså en grej där man, där det är helt ofarligt att vara, alltså där man bara porrar och bla, bla, där är vi liksom leker med det jättemycket, kuken, hej, vi kan säga, det är inget farligt att säga.
Nej.
Och sen kan vi mesa liksom, att säga metaforer och är romantiska liksom. Och då blir det också så här. Men att vara ändå säga, kom in i mig nu, och så bara är det läskigt att säga för att man inte har gått över gränsen till det skamlösa.
Nej.
Och det är ja, så att den vågar liksom vara där. Det tycker jag är fint.
Hur togs den låten emot?
Jag minns inte det.
Nej.
Jag minns faktiskt inte det. De gillade den. Den var, blev väl populär.
Ja.
Spelade det för radio till och med, tror jag. Det var en annan.
Ja. Så att du har ingen så här minne utav att
att alla blev upprört eller?
Nej, tvärtom, eller att folk blev glada, eller folk blev
nog glada, tror jag.
Ja. Att det blev liksom så här bra låt.
Mm. Ja. Jo, det har nog, fast jag inte minns jätteväl. Det är så här, vissa saker kommer jag ihåg som fan, men sen har man bara luckor.
Ja. Men hela den här skivan känns ju som att den Amazon, att den tog upp er ytterligare ett steg, eller om man ska säga så. Kände du också så?
Ja, men alltså, jag måste bara, nu kommer jag på här. Vi sitter och pratar om Tantstrul. Ska du prata så här noga om hela min...
Nej, inte
så här, hela tiden. Det är så himla otroligt att det ändå är Tantstrul fortfarande. Oh, okej, vad fan, skriver bok om det? Ja. Nika har skrivit en bok om det. Det känns som att, gud, fan, man har ett liv liksom. Jag har ett liv nu.
Ja.
Så här, bara, hur länge ska man hoppa på gafflande? Ja, okej. Okay. Jo, du tog upp oss. Vi åkte till folkparker sen.
Ja.
Alltså, nu kände jag bara att jag... Så här, nu tröttnade jag på att prata om Tantstrul.
Då kan vi hoppa jättelångt framåt. Hur långt fram vill du hoppa?
Nej, du frågar vad du vill. Nej, men jag bara, okej. Men ska, för just så här, folk är intresserade, så att visst, jag svarar.
Det är lite
jo, men vi fick åka, det var, och det är kul att prata om. Men jag bara, sätter fingret på det lite så här.
Ja.
Gud, det är som att man sitter på pensionärshemmet och pratar om livet och det skedde för 45 år.
Ja.
Men jag kan bara ta det här folkpark, för jag kom på något. Jag blir alltid, så jag kan ju prata, om det här länge som helst. Det hör, jag hör hur mycket som helst som är om allt. Men folkpark, fantastisk grej.
Ja.
Som vi åkte i då. Och liksom, nu är det festivaler och då spelar det liksom 55 band. Och så spelar man i Sundsvalls gatufest. Då var det varje liten stad, alla städer hade varje lördag folkpark. Alla gick till folkpark varje lördag hela sommaren. Och i folkparken fanns det ett band, ett liksom trendigt härligt rockband och ett dansband. Ja. Så att man kunde turnera från stad till stad och spela på en egen så här, underbar scen där kom liksom massor med folk och ha hela kvällen för sig själv.
Ja.
Det var fantastiskt.
Ja.
Så här, det här liksom festivalen, det är så jävla svårt när det är bara det är band på band på band på band och liksom det, man bara är en av en vimlande, man får liksom inte sätta sin grej alls.
Nej.
Det var väldigt lyxigt också, väldigt fin grej folkparksbrillen. Och att folk i varje städerna, de fick underhållning varje lördag, de gick dit, de drack, de söp parker. Nej, men, och det, ibland var de jätteintresserade, ibland mindre, men liksom fatta.
Ja. För nu blir det blir stadsfest, så, det blir så koncentrerat på liksom några få
månader. Och så gör de av med alla stadens alla pengar på en festival där de ska ha liksom, som ska sätta den staden på kartan.
Ja.
Och så är ska alla in i detta och sen är det dött resten av sommaren.
Ja. Det är ju nästan få städer som har kvar just den där, möjligtvis så här Sundsvall som har sitt pipeline som är kvar fortfarande typ, som också funnits helt länge.
Ja, men folkparken var redan där, för det var så folkligt och där hade man ju inte varit in. Vi hade varit innan på musikföreningarna.
Ja.
Men jag tror att Amazon tog oss upp till folkparkerna, alltså den grejen, att, och det var liksom samma scen som Magnum Bone var på eller Dag Vag var på eller liksom de där så här breda folkliga liksom. Det var ju väldigt kul.
Då var du lite närmare de där stjärnorna innan du pratade om
som hade... Ja, men då hade jag nog börjat säga fan också att man skrev på engelska. Fan också. Annars var det såhär Madison Square Garden, jäklar. Jag var faktiskt, hade börjat liksom, okej, jag fick ju höra att jag var jättebra på att skriva texter. Det var ju...
Ja.
Och så bara, fan, nu kan jag ju inte börja skriva på engelska. Det gör man ju inte, fast det var så här. Ja, men du vet, det var klart att man kunde vara sugen på världen. Jag ska väl gå och hämta en grej.
Ja, gör det. Gör det, absolut.
Det är klart att man kunde vara sugen på världen.
Ja.
Så, kan vi klippa det? Eller, kommer du klippa det?
Ja. Men 85 så slutade Tantstrul. Mm. Där någonstans. Och du och Malena gör grejer. Ni två fortsätter bland annat. Vad hände mer under den här tiden? Hur kände du när det la ner, eller vad man ska säga, tom paus, eller vad kallade ni det för?
Tantstrul la ner.
Ja.
Nej, men jag tyckte det var jätteskönt.
Ja.
Jag var sugen på att göra liksom, ta ner och höras, hålla på med berättelserna tydligare, liksom, att texterna skulle höras live, eller att jag fick liksom, skapa det där, att tiden stod still liksom. Och att jag är lite så som person att liksom, så fort som när man jag gillar inte att bli definierad.
Nej.
Jag förflyttar mig väldigt liksom, och så fort som att det är det här.
Ja.
Det är det här. Ja, men då vill jag hoppa ur det och så ställa mig någon annanstans.
Ja.
Och våra roller som vi hade och liksom jag var verkligen sugen på att göra någonting annat. Helt enkelt. Så det var, jag sörjde det inte alls. När vi lade ner.
Nej. Och det var det bara kändes kändes det någon tomhet eller någonting.
Utan det var bara skönt.
Ja.
Jag tyckte bara det var skönt. Jag tyckte det var jätteskönt och jag var ju så sugen på det som vi höll på med, Kajsa och Malena, att vara i de där stämningarna, och jag tyckte inte att vi kunde ta det längre liksom, utan det, vi körde in i samma hjulspår och att ta ner Tantstrul och göra de här små bilderna, det var inte aktuellt riktigt.
Nej.
Och sen kändes det, även om våran tredje skiva, den arrade vi rätt mycket. Då hade vi ju in, det var liksom Tony Thorén som producerade. Och det arrades och vi testade massa olika. Identiteten försvann lite. Den är ju spännande. Många som gillar den och tycker den är mm. liksom. Men den är sökt alltså mm. arren och sättet vi gjorde det på, det är sökt. Det är liksom har inte längre det livet.
Nej.
Och den blev inte heller lik, den kändes inte samma energi när den släpptes.
Nej.
Så för mig kändes det som att nej, men det här är passé nu.
Ja.
Nu ska vi någon annanstans.
Ja.
Så att ta ner och göra pianosång var jätteattraktivt och liksom, mm. vad kan man göra utifrån det?
Mm.
Och att vi hade möjlighet, om det bara var pianosång och gitarr, så hade man så mycket mer möjligheter att liksom lägga till, vad vill vi lägga till?
Mm.
Eller liksom gå upp och ner och sådär.
Mm.
Men det är ju spännande. Alltså, efteråt kan jag säga en grej. Alltså, mm. Första skivan som Helena gjorde, den bygger på, totalt på det som vi mm. skapade.
Mm.
Och sen så liksom på med kontrabas. Och, mm. Men det är som att vi producerade den, kan man säga. Mm. Fast det fanns en producent, men mm. man tog det som vi hade skapat.
Mm.
Sen på nästa skiva så då var vi på EMI. Det här är faktiskt intressant.
Mm.
Och då liksom, nej men ska vi inte ut, ska ni inte, nu tycker jag att vi ska utveckla Kajsa och Malena lite. Aha, mm. vad spännande. Och man lite imponerad, nu kunde man få kanske bli liksom popstjärna.
Ja.
Mm. Mm. På stora majorbolaget.
Ja.
Och nu tycker jag att vi ska ha producent, men kanske ska prova att ha syntar och sådär. Ja, vi kan ha syntar. Vi kan få liksom vara något annat än vad vi är.
Ja.
Så in med två producenter. Jag tänker inte nämna deras namn.
Nej.
Det kan man, men för, så in med dem. Åh, jättespännande. Men de är inte så himla förtjusta i Kajsas sång eller piano. Utan,
oj, ja.
Nej, vad tråkigt. Men kan sjunga lite så här eller sjunga lite så där.
Ah.
Och står liksom, håller på med sina. Jag hade idéer om samplingar, vad jag tänkt, hur jag, ja. Kan vi inte sampla naturen och så här.
Mm.
Men och de, så bilden är att de står här framme och håller på med de här samplingarna, trycker ut och in med kassetter och ja. Liksom. Och Malena så här, spelar några syntgrejer på så här, något mm. piano och jag sjunger lite. Men jag hade några jobbiga saker i mitt privatliv då också. Men jag fick anorexi och man liksom nagrare och magrare mm. och låg under mixerbordet och liksom blev en tunn liten flicka som inte hade makt över det som vi gjorde.
Nej.
Vi blev reducerade.
Ja.
Och det var ju så här, man tänkte att tantstrul var så starka och så här, men det var ju vi behövde inte ta några vapen i hand. Utan vi fick det där. Vi var det tillsammans. Vi var starka.
Ja.
Men det var ingen som hade försökt liksom strida mot oss. Men på EMI så var det så att de stred ju mot oss.
Ja. De och då liksom, hade ni liksom inget, ni visste ju inte vad ni skulle
göra.
Nej,
jag visste
liksom.
Inte. Jag hade inte den feministiska analysen överhuvudtaget.
Nej.
Så jag förstod inte att jag måste fightas för någonting.
Nej.
Utan allting, de var väl snälla, de ville väl gott liksom.
Ja.
Men när jag ser nu hur jag ligger liksom och backat och mörk under ögonen och är söt och jättemager och eterisk liksom och har plockat på mig den här att jag är så här känslig och fin rollen. Ja. Och sitter och de gör det. Det är hemskt faktiskt.
Ja.
Det är faktiskt helt jävla gräsligt. Och grejen är att den skivan blev mycket sämre. Den sålde mycket sämre. Mycket mindre feeling i.
Ja.
Det var liksom Kajsa och Malena dog. Och det var för att de var sämre producenter än vad vi var.
Ja.
Vi var bättre på musik än vad de var.
Ja.
Helt enkelt. Så jävla enkelt det är.
Och det fattade inte de.
Nej, men självklart var vi sämre. Självklart trodde de att så här, den basisten är jätteduktig, de där killarna, de är väl. Så att om de får ta hand om det, då blir det bra. Och att man själv trodde så här, nej, de var mycket sämre på det. Vi var mycket bättre. Det vi hade gjort när vi skapade hemma var tillgängligt för människor. Det slog an, det sålde ju bättre än Tant Strul faktiskt, våran Kajsa och Malena första skivan. Och det var wow, vilken grej så här. Att ta ner och plocka ner. Så att jag var väldigt så här, rätt ute med att göra den grejen då.
Mm.
Men deras idéer bara, alltså hur dåligt. Istället för att bygga vidare på det. Vi hade så här, lite så här, idéer. Vi hade ju gjort en färdig demo som var. Vi bara tog in mer akustisk gitarr, men det var fortfarande lirat av oss och så här. Nej, då ska man liksom sampla och synta och hålla på. Så, vi kunde inte synta.
Nej.
Men vi, hur Så de kommer bara... så helt jävla puckat är inte det? Alltså.
Ja. Det låter ju helt vansinnigt.
Men varför gör man det? Och så nu...
liksom någon sorts idé om att du... marknadskrafter, vi vet bättre grejen och ni ska bara
ha något sådana... liksom, ja. Trots att vi hade haft Tant Strul var jättepopulära. Vi hade gjort den där skivan jätteduktiga. Vi var jätteduktiga på att skapa kommunikation med en publik. Vi var skitduktiga på det. Men det där liksom, och sen tog det mig väldigt långt tid liksom att titta tillbaka till självförtroende. Jag gjorde en soloskiva som var liksom lite så här bevekande och någon annan och, så att liksom hamna faktiskt i ett skevt läge.
Ja.
Så att nu, det var liksom först på min Är vi på väg hem som jag har gjort egna val liksom vad gäller producent och så. Men det att jag producerat har jag inte gjort. Jag har liksom inte gått på mina helt.
Nej.
Så det fast tänker jag också, fan. Det ska jag göra nu. Får se om det om jag har kvar den kollen som jag hade då.
Ja, men det tog
för
ju
jag alltså, hade koll, jag har,
det liksom, tog ju väldigt lång tid för dig då att komma tillbaka från den här.
Nej, liksom. Men jag kom ju tillbaka själv från, men då var det ändå så att jag ska välja mina samarbetspartners själv. Välja dem väldigt tydligt för jag kan inte jag måste välja dem utifrån vad jag vill ha. Så. Men nu när jag tänker på det, men det är fortfarande så här, för att jag kan inte.
Nej.
Och sen nu när jag suttit i ett år och liksom gjort den här, men jag hade nog försökt liksom, jag hittade inte in den så här, nu har jag varit på ett år med en demo och liksom bara så här, jag gjorde ganska mycket skit först, men sen så bara för att leta efter den här bilden som jag vill åt. Så bara, nej, men det är ganska tydligt hur jag tänker och vad jag är.
Ja.
Och det påminner både lite om hur jag tänkte med Kajsa Malena och hur det var i vissa låtar är liksom. Ja, men det finns i det är i närheten.
Ja. Det låter ju, alltså det
men
låter...
det är väldigt underligt. Visst är det underligt.
Ja, alltså, och det låter ju väldigt väldigt hemskt att de här människorna har kunnat,
att de kunde plocka ner det.
Ja, förstöra det på det så sättet okay, under så lång
tid. Jag hade
tid,
ingen liksom. Feministisk analys, sen så fick jag det och då kunde man liksom börja förstöra liksom, men jag ska inte säga det att de förstör det, det är ju mitt ansvar.
Jo,
det är ingen annans ansvar. Jag har ansvar för mitt eget liv.
Ja.
Det är
ju
inte
det. Men att så men, som de gjorde det där och liksom då så var det ändå lite att de
men liksom det var ju inte formulerat. Det var, jag hade ju bara gjort utan att riktigt fatta att jag hade gjort också. Det är intressant. Det är intressant. Så jag tror att vi håller på allihopa i livet liksom. Det är någonting som händer när man är ung och sen så bara du vet som är så här, men faktiskt det är först nu när jag säger det, jag har inte tänkt så förut.
Nej.
Det här som jag säger nu att nu när jag producerar själv okej. Att det liksom fast jag vet inte om jag ska för att hela att producera det har också det är rätt mycket administration.
Ja.
Det är jag ju sämst på. Det är absolut sämst på.
Man kan behöva en eller du kan behöva bara en administratör egentligen som kan fixa det där.
Ja, precis, som håller reda på vem ska hålla reda på filerna då. Ja, liksom. Kan man hålla reda på filer. Nej men så men däremot försökt gjort en demo som är så här det här ska finnas kvar. Det här känslan som är här ska finnas kvar. Och sen kan vi ta det, du kanske har idéer, den där musiken kan ha idéer, vi kan ta det så här, nej. Inte den idé. Alltså att jag måste hålla fast jävligt tydligt i den här bilden som jag säger. Att jag får stå i den här bron och ta livet. Nej, men jag har en låt som handlar om att någon står på en bro och kanske vill hoppa.
Ja.
Den är jättevacker. Den är liksom. Ja. Men den liksom bilden och känslan.
Ja. Att den inte försvinner på vägen. Liksom. Hur hittar man bra människor att jobba med?
Jag bor ju i den här stan, jag hänger med människor som man har spelat med nästan typ alla. Så nej, men det är ju en kombination både så här jävligt spännande konstnärer så som man kan tänka som jag tycker alltså jag tycker det är helt grymt att ha jobbat med Jari för att han tar iväg huvudet liksom i. Det kan ju också vara så att jag inte kände innan att mina idéer, att jag liksom fick idéer, att jag hade kört in i ett mönster som låter så här, ja, jag vet inte. Men han är ju jättespännande.
Mm.
När han tar grejerna. Liksom, att han, wow, hur kan du tänka så här? Det är ju kul.
Ja.
Att vara med en konst, att vara konstnär med, tillsammans med en annan konstnär.
Ja.
Liksom. Så det, jag gillar ju samarbete. Liksom. Och då har jag inte haft... På de skivorna har jag inte haft lika tydliga bilder av vad jag ville med låten, tror jag.
Nej. De som varit innan, nej, jämfört med vad du har nu.
Nej.
Nej.
Eller också att jag inte tagit de bilderna på allvar.
Ja.
För jag har nog fan gjort det. Och sen då, men... de är inte, det är inte så långt ifrån. Det är liksom inte så långt ifrån. Men jag tänker att liksom text... Vad jag längtar efter nu är ju liksom att dra in verkligen i historien och texten.
Mm.
Och som jag tycker att vi gjorde på Är vi på väg hem, som jag gjorde med Daniel Scotti, där var vi liksom i den, liksom att hitta den där berättelsen. Men jag och jag har varit mycket i liksom någon slags vilt, så här, wow, härligt vilt tillstånd, och sen så kan jag höra nu att det är just indragandet i det episka som det har inte han varit lika intresserad av på samma sätt.
Nej.
Det är inte det vi har letat efter när vi höll på. Så det vill jag göra nu.
Ja. Känner du att du är på väg åt det hållet?
Mm. Det är det som jag håller på med.
Hur, när man nu när du samarbetar, eller även när du inte gör det, men just när du samarbetar med andra, hur får man de här personerna att dra åt det hållet som du vill? Har du några,
nej, det liksom kan man inte få, utan det måste man kolla upp.
Mm.
De är liksom, till exempel Jari har ju egen vision.
Mm.
Honom kan man inte få att dra åt det hållet som man vill. Utan man måste vara intresserad av den väg som han vill ta.
Mm.
Och tycka det är spännande att vara på den. Och så måste man känna att fan, vi har ändå ganska lika idéer.
Mm.
Jag ville ju ha den stökigheten som han skulle erbjuda när vi gjorde den första skivan tillsammans.
Mm.
Så att det var ju det jag strävade efter. Därför så valde jag honom. För att han hade gjort sådana produktioner som hade den stökigheten som jag längtade efter då.
Mm.
Efter Är vi på väg hem. Så att det var inte så att han gjorde fel med det, utan jag var längtad efter den där tantstruleforin liksom.
Mm.
Bara wow, få köra och ropa och sjunga ut och bara, wow.
Ja.
Så.
Ja.
Som det var på En kvinna under påverkan.
Ja.
Den är så, så. Nej, jag tror inte att man kan få, men alltså, man måste välja då, man måste veta vad man är ute efter.
Mm.
Så för att en konstnär måste få vara i det som den, om du har en producent, så kan inte den hålla på bara tillfredsställa dig, utan den måste vara sugen på att
ha en egen tanke också.
Ja, liksom. Och vill den göra precis min tanke, så måste den, åh gud, den här tanken förstår jag precis, men jag tänker så här, ska man kunna förhöja den.
Mm.
Och då ska den redovisa hur den tänker om den förhöjningen.
Mm.
Och om den stämmer med min, så kan vi samarbeta.
Mm.
Men därför så måste jag nog hålla kvar någon slags producentskap ändå.
Mm.
Så.
Brukar det, när du spelar in saker och så nu och mer i nutid, brukar det gå lätt? Eller är det en
menar du hemma för mig själv?
Ja, eller även när du är så här
på riktigt
i en studio med en producent, alltså, går det lätt, eller är det liksom när du går in i studion och nu ska vi sätta det här på riktigt?
Är det lustfyllt?
Ja. Eller är det liksom klart då är det bara att köra av det? Eller är det, händer det fortfarande
saker?
Ja,
det händer jättemycket saker.
Mm.
Det händer absolut saker. Men det beror på. Jag ska i och för sig säga, ibland har man ju repat och så spelar man in. Men sen händer det ju saker i mycket, eller medan man gör påläggen och man tar bort grejer och, men det är en väldigt rolig process. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt.
Mm.
Ibland i sångpåläggen kan det vara fan, man hittar inte, och så letar man mickar och letar och, det är ett knök för att hitta liksom det där som man letar efter.
Mm.
Men det är en rolig konstnärlig process. Jag är väldigt förtjust att vara i kreativt arbete. Det är liksom rätt icke-ångestladdat för mig. Även om det kan vara Jag är alltså, extremt tålamod. Jag håller på, kan hålla på med en låt liksom, hemma här, du vet. Om det är som att det är någon jävla, och så bara nej, nu blev det, jag måste revidera det och så. Men det är som ett tillstånd som jag förtjust i. Tålamod, tror jag.
När är en låt klar egentligen?
Jag tror inte att, eftersom jag spelar mina gamla låtar, kan jag till och med spela Tant Stru-låtar. Så lever de ju hela tiden. Jag hittade bland annat på just Dunkar varmt, spelade den på ett födelsedagskalas, nej, på ett bröllop, kompis bröllop, vi var massa som spelade, så det var ett husband, kompisar till mig som spelade. Och så skulle vi repa den, och så gjorde de en grej som jag bara, shit, jaha, alltså de gjorde så här, på vänta en liten stund till, da-da-da, vänta den. Gjorde vi ett stopp. Så att det bara var röst där. Vänta en liten stund. Och som bara kändes som, men gud, den är ju skriven för att ha det där stoppet. Hela låtbyggnaden så är det ett stopp där. Men vi har aldrig fattat det. Vi har aldrig gjort det stoppet. Vi tar en strul, inte med Jari när jag spelat en live. Aldrig fattat att det är ett stopp där. Och de bara gjorde det så här. Så bara,
det måste ju vara fantastiskt.
Det var helt fantastiskt. Att... Okej, nu, det är ju gjort. Jag har skrivit det. Det är klart att det ska vara ett stopp där. Det är helt självklart. Jag sjunger ju vänta till och med.
Ja.
Det är liksom helt upplagt. Och det är, så, det är ju jättehäftigt faktiskt. Då fick den ju...
ett helt nytt liv.
Ja. Grymt.
Det måste nästan vara någon sån här gåshusframkallande.
Ja, det var fantastiskt.
Här händer.
Wow, ja. Helt underbart.
Fantastiskt. För det är det man undrar lite liksom, som att spela en sån låt så otroligt länge att så här, du tröttnar inte liksom. Och så hör man en sån här grej liksom, att det bara helt plötsligt så smäller det till på någonting liksom.
Nej, men faktiskt, jag håller på med teater nu här på, så pratade jag med min brorsa som har jobbat med den där regissören, och så sa han någonting så här, inför sista två veckorna så behöver vi prata om hur det brukar vara att det är liksom, och då så säger han, för han är skådis min brorsa, och han har jobbat med det, han säger så här, men det viktigaste är att inte stelna i det, att inte börja försvara det man har gjort tidigare utan att fortsätta vara i liv hela tiden. Ja, just det, så här, alltså, jag, det är ett problem, ja, just, alltså, pratar vi. Och då säger han så här, men det är ju du, det är ju du specialist på, det är din största skill att du hela tiden kan spela de där samma låtarna och att de är som att de vore nu. Att du kan ta dig in i den igen och göra den levande igen. Liksom, att, ja. För det är precis det liksom, då händer Dunkar varmt igen utifrån nu.
Att den inte låter exakt likadant.
Nej, utan då
du
kan frasera om eller det, liksom, då, att man hittar ett nu. Liksom där den händer, att det händer, inte att man gör den bara, utan att den händer. Liksom, händer inför mig och inför dem som är där. Att det, liksom, att scenen är någonting som händer.
Speciellt live så är det ju någonting. Det är ju live liksom. Det är därför det är live.
Och då så ska egentligen, så är det ju liksom, när det blir bäst inspelning så ska det ju hända där också. Och det kan ju vara en illusion av att det händer, men det måste vara levande, närvaron eller liksom noggrannheten, koncentrationen, ta sig in i bilden. Eller man kanske bara gör, men det är någonting med liksom att det händer inför att de som står där känns som att det händer nu.
Ja, låten slutar liksom aldrig vibrera på något sätt.
Nej, det måste liksom så. Bli.
Ja.
Det är ju det som är själva konsten.
Ja. Det är det som är
någon slags verk, till skillnad liksom från dåliga saker då, så, men du bara redovisar det där. Du bara sjunger det här. Du redovisar. Det händer ingenting med mig. Vad ska titta på? Det svänger ju. Ja, men det finns ju jättebra, det svänger liksom, men när det blir bra, då är det att det faktiskt händer.
Ja, men jag kan känna igen när man står och lyssnar på någonting att man de bästa gångerna är ju när det Man känner sig trygg i det, för man har hört det inspelat någonstans. Men så, det är likt, men det är samtidigt inte likt alls. Liksom. Det är inte något helt annat, för då kan det bli... men det är ändå små nyanser där som händer där och då. Man känner
som gör att den här är närvarande, den här gör det här just nu.
Det är det
den
som
bara
är.
Den redovisar inte. För att den sak är att redovisa någonting, men att faktiskt göra det.
Ja.
Det är ju verklighet. Liksom. Ja. Det är inte...
Det är väl det som är skillnaden kanske, att gå på en spelning och titta på en artist, eller gå på en spelning och lyssna på en artist.
Mm-hmm.
Om man går dit och tittar, så är det, då vill man kanske bara ha det där. Jag vill ha det, att det låter exakt som på skivan. Men om man går och lyssnar, jag kan tänka sig ibland
säkert att det är olika ord bara. Men jag menar, det är väl så när det är riktigt, när det är bra liksom, att det händer.
Ja.
Även de här supersatta som Beyoncé, jag var fan inte där, det var jättesyn, men som är så satt, allting är perfekt, men de som var, kom därifrån var ju helt galna, då har det ju hänt.
Ja.
Det har hänt. Har gjort det där
små på saker på vägen
under hela. Hon är där. Hon är verkligen där. Hon gör det där på riktigt. Reda visar ingenting, utan hon är där på något sätt.
Ja.
Och det kan ju vara magi, det kanske är en illusion. Det kanske är så här, ju mer man sätter ju tajtare, fan vet jag vad det är, men
någonting är det ju som händer. Men just på tal om att när låtar förändras. Du var ju också med i Så mycket bättre där. Då var det ju andra artister som gjorde dina låtar. Hur var en sån grej att höra sina låtar utav de här artisterna? För då förändras ju låtarna väldigt mycket.
Ska jag säga det? Ja.
Just med tanke på det vi pratade
om. Det är ju fint att någon har tagit, att de har tagit sig in i det och funderat över det och tänkt på det så himla mycket. Och så. Och det är liksom väldigt speciellt. Man sitter ju inte och bedömer det. Det är liksom inte så att man sitter där och bedömer. Nej. Utan det är liksom så himla speciellt. Det är en väldig närhet mellan oss då.
Mm.
Och på samma gång som man är någon slags betraktande och jättenervös för att man ska spela själv. Eller, nej, det skulle ju inte jag den dagen när de spelar mina låtar.
Mm.
Det är så dubbel å ena sidan. Så här, men varför spelar de inte den låten? Mm. Eller, det finns de tankar, en distans som ser att vänta, det här är ett tv-program. Mm. Det här måste bli bra, bla bla för mig. Och en jättenärvaro som är så här, tänk att man möts i att man har hållit på med sin egen låt.
Ja.
Det där, att man kommer att kramas, det är inte oäkta. Det är liksom inte tillgjort, utan det är för att man har ägnat sig åt varandra.
Ja.
Det är ju så. Man har ägnat sig åt varandra.
Ja. De har ju tagit tiden och
och det är ett möte i det.
Ja, gått in i dina
jättevackert,
tankar.
Det är ett jättevackert möte i det.
Ja.
Sen så kan man liksom bedöma, liksom, det är inte intressant, man kan bedöma efter men det är inte intressant, utan det som är ju att att det är väldigt innerligt att ha ägnat sig åt någon.
Ja, jag tyckte det var så bra när du var med där att framförallt efteråt att du pratade väldigt mycket om att det är ingen tävling.
Mm.
Det där, det var som att det var ingen annan som hade gjort det innan på det viset, tyckte jag. Utan att det var som att det där var ett tävlingsprogram på något sätt. Liksom, att den var bäst och den skulle sättas
betyg. Jag tycker att det eskalerade det året som vi höll på. För jag upplevde inte samma grej sen.
Nej,
men jag har inte upplevt det de andra åren. Det året så var det ju liksom, det var Markus Larsson som snackade. Mm. Och de höll hela tiden på att rangordna det. I varenda jävla... Så här, hon hör inte hemma här. Så att det blev liksom ett... Och grejen var att det fanns vissa som hade den tonen när vi hade, du vet, efter på plats.
Mm.
Vem var bäst av oss den här gången?
Mm.
Och det där tyckte jag, det var liksom, det är ju det la väldigt det blev väldigt trist grej, tycker jag.
Ja.
Och sen försökte vi hålla undan det, men för att det var inte meddelandet från början, alltså och vi hade ju ett fint ihop.
Ja.
Men eftersom den där kom så kommer det någonting som är jobbigt i en själv också. Att okej, jag är ju ingen listartist.
Nej.
Jag har aldrig haft sån stor publik. Jag är liksom inte, det är inte min värld. Nej. Om jag ska vara med i en tävling så vet jag. Jag menar, om alla vanliga människor ska rösta. Jag menar, det är helt självklart. Jag är liksom inte där. Jag har en liten publik, en liten dedikerad som väljer att gilla det som jag gör.
Ja.
Jag har aldrig, precis som jag sa, så här, har, så som vi började, liksom, den där, nej, det är liksom inte, det är någon annan grej, någon slags konst att hålla på något sätt, men annat. Så när det kom in så knöt det sig lite i min mage, så jag blev lite så här spänd också i mina performances. Eftersom den tonen fanns lite.
Ja, jag tyckte det var så bra att just den...
Att jag pratade om det.
Ja, den diskussionen faktiskt kom upp. För jag tror det var många då som faktiskt reagerade på att varför sitter vi och Varför ska allting bedömas på det viset? Och
var det så? Ja. Jag märkte inte hur det togs.
Nej, men det liksom blev en diskussion.
Jag tycker
musikintresserade och sånt. Liksom. Ja. Varför har vi hela tiden... Varför ska tidningar sätta plus och getingar och hej och hopp? Liksom,
ja,
istället för bara liksom, ja, men så här var det här var trevligt och det där lät så där och det där var... Här var, ja,
man kan ju säga vad man tycker, det är ju...
Ja, här var en fin passage och den här har hittat... Absolut. Det här. Liksom, och så.
Ja, och att man tycker, men jag, den där gillar inte. Ja, men det kan man säga. Men just själva att det är en sån extremt rangordnad. Och jag hade inte upplevt det lika mycket tidigare. Kanske hade varit tidigare också. Mm. Men på sen med den här med Claire upp och Bryant, då var det så här, i och för sig, wow, Bryant, shit vad hon. Men liksom, jag vet inte hur mycket, man kanske hade skippat lite av det andra rangordandet.
Ja, kanske.
Ja, man kände liksom att fan, man lämnar ju ut sig.
Ja, ja. Men
och att det är väldigt härligt att ha en plats där man inte, där man slipper liksom. Mm. Den fan vann ikväll.
Ja.
Vad är grejen?
Det är ju ingen tävling liksom.
Nej, och det är inte det som är uppdraget. Om jag hade liksom, skulle jag tävla, då hade jag nog inte varit med faktiskt.
Nej.
Om jag hade...
Nej.
Fast jag nog förstod jag att jag skulle bli bedömd. Inte så, man är ju dum i huvud. Självklart blir man ju liksom... Ja. Att folk kommer tycka saker. Ja. Är helt, och att jättemånga kommer tycka att det är skit. Det hade jag varit helt på det klara med. Att det vet jag redan. Att det finns jättemånga som tycker jag kan inte höra på henne, hon sjunger jättekonstigt.
Ja.
Liksom. Det är inget problem.
Men det är skillnad på de två sakerna. Jag förstår precis hur du menar. Det är ju utav anledningen varför vi sitter här. För att jag tycker att du tog fram det på ett väldigt bra sätt. Och det påverkade människor. Det påverkade nog det programmet. Och det påverkade andra artister. Liksom, tror jag. Och, så som jag bara märkte det bland annat. Du förändrade någonting. Någonting som kanske hade tappats bort på vägen någonstans. Liksom,
var... För vet du vad som hände? Och som, det var faktiskt Pelle som formulerade det. Igen, min brorsa. Så här, att, för jag blev så här, men det blir ju också... nu hela det här massiva liksom, hångrejset som kom först på mig. Liksom, och man, då så sa... Ja, men i och med att de här krönikörerna, Virtanen och Marcus Larsson, höll på så jävla mycket att liksom rangordna och säga, hör inte hemma. Så säger Pelle så här, ja men de öppnade för free shoot. Och Virtanen hade ju sagt till mig, hade skrivit liksom på Twitter, nu får du ingen indiebehandling längre.
Nej, men...
När du ska vara med i Så mycket bättre. Han hade liksom varnat mig, du kommer inte få indiebehandling av mig längre.
Nej.
Nej, men så då liksom, fan, hon är ju så här känd på Skåne. Ja, men de liksom, det fanns ett litet hånton i deras grej.
Det är ju jättekonstigt att påpeka och
någonting som de liksom tycker är bra egentligen liksom. Men när de säger, nu är du på den här underhållningen, nej, men det här hör du inte. Och så öppnade de istället för att fan, var lite så här, skydda mig lite. Men när de gjorde den grejen så öppnade de totalt för free shoot.
Ja.
Sen blev det väldigt, sen så visade det sig att jag fick otroligt mycket fint, men då hade jag redan stängt min MSN-box. Så jag såg inte det för ett år senare, så att jag fick så här miljarder jättefina liksom. Men jag bara, upp, det här stänger jag kan inte läsa det här går inte. Jag kan inte ut i den där världen, jag kan inte vara där.
Nej.
Det där är bara piss för mig.
För du
jag ställde in en turné också.
Ja, hur var det du som när man är artist och vill ut och spela och göra musik, att behöva liksom just ställa in en turné och inte faktiskt göra det.
Det liksom. Suckigt, sögrat fett faktiskt. Jag måste säga att om jag hade varit min egen bokare så hade jag sagt, ja men vi flyttar ner dem till lite mindre ställen.
Mm.
Jag kände, men gud alltså, det här hela hatgrejen, den gör att jag är försvagad.
Mm.
Jag kommer tycka det är skitjobbigt om jag inte fyller de här jättestora ställena.
Ja,
och då kommer de och så som de har hon trodde de skulle få jättestora, kommer och eftersom de har börjat med den här jargongen de jävla,
det går ju inte att vinna där någonstans.
Och jag bara kände liksom, nej men det vill inte jag hålla på med. Och sen ska jag spela och låts fortsätta spela så mycket bättre låtar. Nej men jag gör ny musik istället, jag kan inte hålla på med det. Men hade jag varit min bokare så hade jag nog sagt, nej men fan, flytta ner grejerna. Du kan väl göra en liksom klubbturné. Vi gör en mindre turné din, liksom, för det hade ju varit kul att turnera då liksom. Och peppa mig lite i det. Istället var de så här, ja ja, vi blåser av jättebra så här. De bara hakade på direkt, de blev också skitskraja. Ja men de blev lite mesiga. Jag tror den manager som jag har nu, han hade inte gjort den grejen. Han hade, vänta nu Kajsa här. Nu ska vi se. Liksom, håll i det lite. Vi, det här kan vi handskas med på ett annat sätt. Liksom. Men jag blev ju bara, fick ju skampåslag och bara, jag vill inte vara där ute.
Nej.
Och de bara, hjälp, hjälp, det kommer jättepisa. Så här, osäkra. Och de är ju bokningsbolag, så de förlorar, de kunde ju sätta något annat där.
Liksom. Ja.
Så jag rekommenderar alla ha manager.
Ja.
Som står på ens egen sida.
Ja. Det är väl alltid bra för de flesta, tänker jag. Du släppte ju en låt där också, Jag är inte som ni.
Mm.
Som var liksom som ett svar på den där. Som var och är fantastisk.
Tycker du om den?
Ja, jag tycker om den jättemycket.
Ja, nej, men det är en jättehärlig resa. Vi åkte till New Orleans, jag och Jari och Kisa.
Mm.
Och jag skulle prova det som jag håller på med nu, de här låtarna.
Mm.
Och så skulle jag se om de var rätt producent, om det vi skulle göra det, om jag skulle göra det tillsammans med dem.
Mm.
Och vi spelade in där i studio, bodde, hade det superhärligt i liksom favoritstad. Men det som blev, den blev bra, för den var ju inte i det som jag håller på med nu, utan det var liksom, den var liksom lite i samma kläder som det tidigare. Och så då tänkte jag, vi sparar där, vi ska inte fortsätta jobba med det tillsammans. Men den kan vi släppa, för den som en kommentar, den kan vi inte släppa senare, den är nu så bara.
Ja.
Så den är inspelad i New Orleans och
jag kommer ihåg när jag fick lyssna på den första gången, jag tyckte att det var så här, herregud vad härligt att någon gör så här.
Mm.
Att det är så himla bra att så svara på allt det andra med rak i ryggen och liksom så här, kolla vem var det som vann egentligen.
Eller,
så tyckte jag. Mm. Jag tyckte det var liksom härligt att det är inte så många som gör så. Många kan ha liksom varit så här, kanske tänker jag blivit arga och gjort något förbannat, ni är dumma i huvudet, och så här, den är ändå liksom den är snäll, men ändå det finns ju ett punk fuck off i den på något sätt liksom, på något vis, tycker jag.
Ja, precis. Ja, men jag tycker den blir fin, men det där är ju liksom, jag använder ju mina lägen hela tiden. Liksom på ganska, ganska avancerat sätt ibland. Nej, men som kvinnande påverkan med att bli 50, att bli liksom jag vill inte vara, att inte vara åldersadekvat liksom. Det är en slags protest mot att bli insorterad i hur man ska vara när man är när man går upp i den liksom åldern på något sätt. För mig var det liksom den handlar mycket om det hela. Och nästa, den där du leder dör, så håller på med någon slags ensamhet.
Mm.
Vad är det liksom, det här ensam på pedestalen, eller ensam göra så här, gjort mig ensam, eller vill jag vara, alltså jag är inte, jag har ett jättesocialt liv, men liksom i singelskapet och att liksom vara äldre och så här, tyngd, men det är ju inte så här jätte, jag behöver ju berätta det tydligare, tror jag, i mina pressreleaser liksom, så man kan fatta vad är det för något. Men det är ju liksom där, så att man använder sina lägen i sin konst, även de obekväma, inte bara så här, jag är skild eller inte skild, eller jag är olycklig kär eller så, utan liksom de där lite skamlägena. Faktiskt. Det finns ju skamgrejer i ålder, det finns skamgrejer i ensamhet, det finns skamgrejer i den här jag är inte som ni grejen, så att jag är lite sucker för skamtemat. Det är mitt, jag tycker det är superintressant. Det är min absoluta favorit.
Men det är ju just det här som du är inne på, att en sak som jag tycker är bra med dig, det är att jag vet inte vad du är för sorts artist. Jag kan inte sätta liksom ett så här. Och jag tycker det är bra.
Vad är det för något? Vad konstigt. Varför är det så här, punkar? Och han bara,
jag har liksom inte...
Du har inte fått grepp om
nej,
det.
Nej, och jag tycker det är bra. Jag tycker det är skönt. För då blir det så här, du har gjort saker som tilltalar mig under väldigt lång tid.
Men jag håller på, det finns ju olika, det är som Johan Johansson sa någon gång, så här, men du är så himla... Det är så daterat liksom. När du gör det, så här, följer inte ens, när du är den tiden så gör du någonting, fast inte så mycket så här trendkänsligt för den tiden, Men att det är liksom olika mm. omgivningar. Men mm. för mig är det självklart, det är olika verk. Alltså jag mm. skulle säga, nu låter det så pretto, men att det är mer som någon slags konst. Alltså det är en helhet, eller det är ett mm. förhållningssätt. Och med ett läge så förhåller jag mig så i hela
mm.
i liksom hur jag jobbar med producenten eller i så här, och vart det ska ta i vägen. Jag vill inte vara i en genre.
Nej.
Jag är ointresserad av det. Nej. Jag är så jävla ointresserad av att definieras.
Du är väl din egen genre helt enkelt.
Mm. Men jag vill inte definieras. Jag blir jättestressad av att någon ska sätta mig i. Liksom, då känner jag mig fångad i något.
Jag kom just på en grej nu som jag skulle sagt i början. Men det är kanske roligt att säga det nu. Just på tal om att inte veta vad någonting är. Eller tycka om det man tycker om. Vi pratade lite om det i början. När jag var jätteliten och växte upp i Halmstad så lyssnade jag såklart på Gyllene Tider, för att de var enda bandet som sjöng om Halmstad. Så på mitt pojkrum så hade jag Gyllene Tider och Tant Strul.
Mm-hmm.
Ja.
Mm, härligt.
Det var de skivorna som jag lyssnade på.
Jaså, grymt.
Vilket är jättekonstigt.
Ja. Nej, men det är inte så konstigt. För de är ju extremt... Nej, men det är rätt formsäkert. Alltså. Jag tycker Tant Strul och första Kajsa Malena-skivan är väldigt formsäkert, måste jag säga.
Ja. Nej, men
inte sista Tant Strul, den är formosäker. Men vilken var
det?
Den är ju extremt formsäker. Ja. Även första är rätt formsäker.
Ja.
Den är liksom påverkad, man hör vad den är påverkad, vad den liksom vill. Det är så här, jag vet inte om du vet vad Pauline Murray and the Invisible Girls är för band.
Nej.
Det är Martin Hannett och Pauline Murray. Martin Hannett gjorde den liksom helt fantastisk skiva. Den är min så här, förebild för första Tant Strul-skivan. Och jag visste väl inte att det var det riktigt så. Men jag hör och Echo and the Bunnymen, och jag hör så väl när jag hör på den att vad vi är påverkade av. Liksom. Så att jag tycker att det är formsäkert. Och så att de är rätt pop.
Ja,
det håller ju liksom. Så jag tycker inte det är så konstigt att gillar Gyllene Tider och Tant Strul egentligen.
Nej, det var mest att jag tänkt på det i vuxen ålder. Just för att men Gyllene Tider lyssnade alla på liksom. Och sen hade jag det, jag vet inte ens hur jag fick tag i, eller liksom, alltså jag går i fjärde klass liksom. Och det var ingen annan. Jag var helt way out.
Men det var din indie-kille som...
Ja, någonting var det som tog tag i mig i det. Jag förstod ju inte alla texter såklart. Men det var någonting där som liksom, att det var på svenska och det var liksom någonting tilltalade den väldigt.
Men varför skulle du inte ha förstått texterna? Jag tänker att de var ju sagor, du vet,
det
är otroligt lätt alltså.
Ja, det kanske är. Det kan vara att man lägger in när man har blivit äldre och
tänker
det
att finns det finns en massa djup, men det är liksom otroligt enkla liksom. Du är så svag, men du får inte vissna. Nej, det var på första, vad fan, när jag på så här, då är det inte kärlek. Men det är ganska så jävla krångligt, är det inte.
Nej, det är
kanske inte. Där i natt det finner världens livets skatt. Det är barn. Det är liksom barnmusik.
Ja, tydligen var det också. Vilket är, men det är så konstigt hur man kan att man kan hitta saker i olika tider liksom, och sen så har det sen har du hängt med liksom. Nu sitter vi här.
Vad roligt. Gå igenom stormen för det varma. Men alltså, det är otroligt tydliga metaforer som barn. Kan se framför sig. Gå där i stormen.
Det är faktiskt helt sant. Ja, det är klart att det är så.
Mm.
Om vi ska runda av det här lite med vad gör du för sorts musik nu? Det är ju helt fel fråga att ställa egentligen, men eftersom du inte är...
Det är två prylar. Jag kan ju säga lite det. Apropå, eftersom jag har pratat om det här med Kajsa och Malena. Vi har ju 30-årsjubileum i år. Så vi ska göra lite inspelningar på några låtar från den där skivan som bara så här, nu utifrån oss. Bara för, och så ska vi just att ta tillbaka liksom, att den, prata om hur det där, hur Kajsa och Malena liksom faktiskt gick i däck av den grejen. Och sen så har jag gjort vad jag gör för musik, men det är, vad ska jag säga, gud, episkt, det är ganska arrangerat, det är liksom jag vet inte, det är precis det som jag sa, jag försöker göra det som jag sa så här.
Det är ju kejsargrytt helt enkelt.
Ja, det är kejsargrytt.
Ja.
Det är liksom men just faktiskt att komma tillbaka till att det är att jag måste liksom vara närvarande. När man sitter på skivan så ska liksom historien och personen vara liksom närvarande. Mm. Och sen att musiken är som filmen. Alltså om den som sjunger i huvudrollen och sen är musiken, det är inte ett band som sitter och jammar till, utan det är en bild. Alltså det är en episk bild.
Ja.
Kan du se skillnaden på ett band som sitter och lirar?
Absolut.
En
stämning liksom.
Det kan vara melodier eller det kan vara, det behöver inte bara vara stämning, och det kan vara rytm och det, men det är en bild, alltså det är en film, det kan vara våldsamt eller det kan vara, det ska ge en, så att stoppa in den här historien i sin liksom scen, bild. Det är en scen.
Ja.
Så.
Jag ser jättemycket fram emot det här.
Det ser jag, hoppas det blir bra.
Ja. Har du någon plan på när vi ändå får lyssna?
Ja, men jag ska, planen är att jag ska börja spela in i februari.
Mm.
Ja, så först så kommer den här Kajsa Malena grejen. Först kommer jag håller på med teater nu under hösten. Och sen så kommer lite Kajsa Malena grejs. Och sen så börjar jag spela in i februari. Så att förhoppningsvis så ska den väl komma liksom någon gång innan sommaren.
Mm.
Eller också drar ut på sig, så kommer det inte förrän i höst. Men...
ja. Vi får se.
It's on its way.
Ideologi var mitt dumt skivummen.